Vad roligt hörni att få stå här. Karl-Oskar heter jag och jag är medlem här i församlingen och har fått förmånen att dela Guds ord idag. Temat för den här söndagen är tro och liv. Och evangelietexten hittar vi i Matteus 21. Och det ska vi läsa snart. Ja, det har varit en konstig predikan att förbereda. Ni vet, ibland så närmar man sig en text och så gör man det och så tänker man att man har en idé om vart det ska ta vägen. Men ibland blir det inte alltid så som man... ibland säger ju texter kanske mer än vad de gör när man bara läser dem ytligt. Och det här är en sån text, så därför ska vi stanna upp lite inför den. Men innan vi läser så ska vi bara säga något om sammanhanget och sådär. Det är så att Jesus är inne i ett... Han är i templet och han har undervisat där. Och efter att han har undervisat så har judarnas ledare, de skriftlärda och fariseerna och de ifrån Stora rådet, de kommer och liksom, ja, de provoceras ju lite av Jesus och är oroliga för det han håller på med och undrar på vems mandat han talar. Så det pågår egentligen en ganska skarp ordväxling mellan Jesus och de här ledarna. Där de liksom vill... De vill ju hitta ett sätt att sätta dit honom eller liksom ställa honom mot väggen så att de kan lösa eller göra något åt honom. Och han är ju ganska skarp tillbaka också, Jesus. Och liksom ger lite svar på tal, kan man säga. Texten vi kommer in här då är ju mitt i den här spänningen eller i den här konflikten, kan man säga. Handlar om Johannes döparen, känner ni ju igen namnet på. Man kan säga att Gud sände Johannes döparen som liksom med kallet och uppgiften att förbereda det judiska folket för att ta emot Jesus. Om man ska summera kort så. Det judiska ledarskapet då, de bekände eller liksom... De skrev aldrig under eller liksom ställde sig bakom det Johannes gjorde, utan de tog istället liksom lite avstånd och höll sig lite avvaktande till det. Trots att hans undervisning liksom verkligen rörde om i hela landet och stora skaror gick ut till honom och lät sig döpas och omvändas. Och hans rörelse var liksom någonting som genomsyrade hela landet, kan man säga. Men det judiska ledarskapet höll sig liksom... De tog inte riktigt ställning till det Johannes gjorde. Och vi ska titta på lite varför och sådär snart. Jesus, han utnyttjar detta, kan man säga. Deras otydlighet. Och säger att om ni inte liksom är tydliga med vad ni tror om Johannes döparen, då behöver inte heller jag vara tydlig med vilket mandat jag har. Så han tycker att när ni inte vågar säga vad ni tänker om Johannes döparen, då behöver inte heller jag säga vilken fullmakt jag har. Och när det har hänt, då kommer vi in i texten. Och då står det så här. Det är alltså ifrån Matteus 21-28 till 32. Egentligen är det bara till vers 31, men vi tar med vers 32 för texten blir helt obegriplig annars. Så ska vi se om vi får upp det där. Vad bra. Vad säger ni om det här? En man har två söner. Han vände sig till den ene och sa: min son, gå ut och arbeta i vingården idag. Han svarade: nej, det vill jag inte. Men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andra och sa samma sak. Han svarade, jag ska gå herre, men han gick inte. Vilken av de två gjorde som fadern ville? Det svarade, den första. Då sa Jesus till dem, sannerligen, tullindrivare och horor ska komma före er till Guds rike. Johannes kom och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom. Så Jesus berättar den här berättelsen för översteprästerna och de skriftlärda där om de här två sönerna. Egentligen står det barn, det står inte söner, men sen när språkligt i övrigt sen så är det så att man förstår att de här barnen är söner. Och läser man den här texten enkelt nu och snabbt så tänker man att det Jesus vill få fram här är att de ska liksom känna igen sig i en av de här sönerna. Men så enkelt är det inte riktigt då, utan han tar de här sönerna. Den första sonen säger att jag vill inte. Och sen går han ändå och gör det här som fadern vill. Och den andra sonen säger, ja men visst, det fixar jag. Och så händer ingenting. Och så frågar Jesus då, vilken av de båda gjorde vad fadern ville? Och det är ett lite så här, han målar in ledarna här lite i ett hörn kan man säga, för att i vilken av de här de egentligen hade svarat på eller sagt så hade Jesus ändå fått fram sin poäng. För det Jesus vill få fram här är att visa att de gjorde båda de här dåliga sakerna som de här sönerna gjorde. De trodde inte på det Gud gjorde när han sände Johannes. Och de handlade inte heller så som de tullindrivarna och syndarna och de och hororna gjorde, som omvände sig när de hörde Johannes. Och trots att de såg att folket omvände sig och att tullindrivarna och hororna omvände sig, så valde de fortfarande att inte omvända sig. Så folkets ledare målar Jesus upp här som personer som inte tror och inte omvänder sig, inte handlar rätt och inte tror rätt. Han ställer dem helt enkelt i ganska dålig position. Och då kan man ju fundera på vad de här folkets ledare, vad är det för ena? Överste prästerna och folkets äldste. Varför är de så oroliga för Jesus och det han gör och så? Och då var det ju så här att på den här tiden så levde Israel under ockupation. Romarna var där och folkets ledare, de hade inte, deras makt var kringskuren. Så blev det för oroligt i landet, hände det någonting så att romarna tyckte att nej, men nu måste vi ta i med hårdhandskarna, då gjorde de det. Och då kunde det liksom kunde det från ena dagen till den andra så kunde det liksom vara soldater överallt och folk i tusental dödades och så vidare. De var liksom hårt förtryckta av romarna, hårt hållna av romarna. Och folkets ledare då kände en stor rädsla inför ockupationsmakten. I Johannes 11 så kan vi läsa så här att när Jesus har uppväckt Lazarus så samlas översteprästerna och fariseerna i ett råd och så säger de så här: vad ska vi göra? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom fortsätta börjar alla tro på honom, och då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk. En av dem, Kefas, som var överste präst i året, sa till dem: ni förstår ingenting. Ni fattar inte att det är bättre för er att en enda människa dör för folket än att hela folket går under. Och så fortsätter den texten. Men vi ska stanna upp. Men vi börjar här då med detta, vilken rädsla de beskriver. De har en rädsla för att romarna ska förstöra deras heliga plats, templet, och utplåna deras folk. Och det var en befogad rädsla, för det här hade hänt andra folk i romarriket. Det var en befogad rädsla för att romarna hade liksom gått ganska hårt fram på många platser. Och även i Israel hade romarna gått hårt fram i historien. Det var en lång ockupation, lång tid hade gått. Så allting som rubbade ordningen i samhället, som skapade oro, var man liksom rädd för. Och Johannes var en sån här person som trädde fram och som samlade tusentals till omvändelse och skapade oro i samhället. Han var väldigt hård emot makthavarna. Det kan man läsa i hans undervisning. Det står mycket om det i Matteus evangeliet, att Johannes liksom, han var väldigt vass där, och därför vågar inte riktigt de här ledarna säga huruvida det var Gud som hade sänt Johannes eller inte. För de ville liksom inte stöta sig vare sig med folket som trodde på Johannes eller med de romarna. Och därför så förblev de vacklande. Men så kommer då Jesus som gör det hela ännu svårare för dem. Och då föreslår ju överste präst den Kefas den här lösningen då, att det är ju bättre att en människa dör för folket. Det är bättre att vi planerar att ha ihjäl Jesus än att det ska bli oro i hela landet och vi vet inte vad det blir utav det. Så, och den där lösningen är ju inte han ensam att komma på, utan det är ju lösningar som liknande lösningar har ju många ledare genom historien funnit. Vad tänkte då egentligen de judiska ledarna? Det är så bra, för det finns en berättelse där en av dem söker upp Jesus. Och den hittar vi i Johannes 3. Bland fariseer, i Johannes 3 och 1 och framåt, så berättas det om Nikodemus. Han var medlem i judarnas råd. Och han kom en natt till Jesus och sa: vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Alltså, här kommer en av de här ledarna på natten. Inte på dagen, för att de vill ju liksom inte vare sig att romarna eller att folket ska få syn på den här dialogen. Eller samtalet som pågår. Men de känner ändå behovet av att prata med Jesus. Så Nikodemus kommer dit och han är ganska tydlig med att han säger vi. Då är det ju inte han bara, utan vi i rådet, vi ledare, vi förstår att du har kommit som lärare från Gud. För ingen kan göra sådana tecken. Alltså någonstans så uttrycker han här en så här att Jesus, Gud har sänt dig. Och det förstår vi. Och kanske var det så att de förstod att Gud hade sänt Johannes också. Men att den här rädslan för mänsklig makt, för att kaos ska uppstå, gör att på dagen så vill de inte liksom kännas vid detta. Det är ingenting de vill liksom ropa ut på torgen. Men i ett privat samtal med Jesus, där går det bra att berätta som det är. Vi ledare, vi förstår att du måste ha någonting med Gud att göra. För att annars hade man inte kunnat, hade du inte kunnat göra det du gör. Och som svar på det så börjar Jesus att prata med Nikodemus och pratar om att han måste födas på nytt. Han berättar för honom att utan att födas på nytt så kommer han inte att förstå detta. Och han undrar lite vad Jesus menar och sådär. Och då så säger Jesus, ska du som är lärare till Israel... Du ska vara lärare för Israel och förstår inte detta, säger han. Och efter det så skickar Jesus med, jag tycker det här är häftigt, ni vet, Jesus skickar med ifrån vers Johannes 3, vers 13 till 21. Vi brukar ibland prata om Johannes 3 och 16 som lilla Bibeln och sådär. Men egentligen är det här lite längre sammanhanget vi borde läsa från 13 till 21. Där får vi av Jesus liksom en avsiktsförklaring, eller han beskriver för att skicka med Nikodemus till det här judiska rådet och till ledarna hur han ser på sig själv, på sitt uppdrag, på sin kallelse. Han liksom skickar med dem, vem är jag egentligen? Så ta med dig det här tillbaks. Så. Han beskriver och så säger han så här, jag läser ifrån vers 13 där. Ingen har stigit upp till himlen utom den som stigit ner från himlen, människosonen. Liksom Mose hängdes upp ormen i öknen, så måste människosonen upphöjas för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Ty Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom man inte tror på Guds enda sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Det som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Här får vi en kort summering av frälsningshistorien från Jesus till de judiska ledarna. Han börjar med att prata om inkarnationen, att Gud blir människa. Och sen pratar han om korset, att människosonen måste upphöjas liksom kopparormen höjdes upp, för att var en som ser på den ska bli räddad. Och så fortsätter han och beskriver Guds kärlek till världen. Och hur sonens sändande blir en liksom till frälsning för världen. Och att att sonen inte är sänd för att döma, utan för att rädda. Och det här är väldigt viktigt i det här samtalet, tänker jag, med de judiska ledarna. Att Jesus betonar detta så tydligt, att jag har inte kommit för att döma er, utan jag har kommit för att frälsa er. Jag har kommit för att rädda er och för att ni ska ha liv genom honom. Mm. Men så pratar han också om domen på slutet. Vi återvänder till det strax här då. Så om vi då går tillbaka till de här judiska ledarna. så har vi ledare som är oroliga för sin position, för sitt uppdrag, för sitt folk, för templet. Och den som skapar oro nu, det är Jesus. Han gör det för att människorna som följer honom, de tänker att han ska kasta ut romarna. Inte alla, men många tänker det. Det byggs upp förväntningar i samhället. Det byggs upp liksom hopp. Och hopp är ju farligt. För att hopp kan skapa den här oron. Men hopp är också viktigt. Och de judiska ledarna, det Jesus kritiserar dem för med den här berättelsen som är dagens evangelietext, det är att de inte tror på Gud, vare sig i sin bekännelse eller med sina handlingar. De vänder sig inte till Gud i den situation som landet är i, utan de försöker att lösa det här på egen hand. De ställer sig frågan, vad ska vi göra åt den här situationen? Vad ska vi göra? Om vi säger att Johannes är från Gud, då säger vi att vi har haft fel när vi inte. Och säger vi att han är från människor, då får vi folket emot oss och så vidare. De tänker hela tiden, vad ska vi göra? De går inte till Gud. De handlar inte som troende bör handla, helt enkelt. Och det är där kritiken kommer. Alltså att det är inte många ledare i historien som har haft förmånen att ha Guds son gåendes ibland sig i fysisk person. Men det hade de här ledarna. Jesus var där mitt ibland dem. De hade kunnat gå till honom, de hade kunnat ställa frågan, vad ska vi göra, Jesus? Men de gick aldrig till honom med den frågan. Utan de såg honom hela tiden bara som ett hot, som någonting farligt, någonting de var tvungna att lösa. Även om de förstod att det var Gud som hade sänt honom. Även om de förstod att det var Gud som hade sänt Johannes. Och att tecknen i deras liv, vittnesbördet av vad som hände runt både Jesus och Johannes, vittnade om att det var Gud. Så valde de här ledarna ändå att liksom... att bara se på det utifrån ett världsligt perspektiv. Att liksom inte räkna med Gud. Utan man såg bara hotet. Man såg bara... Och här ska vi vara liksom lite försiktiga med att döma, tänker jag. För att de levde under ockupation. Och jag har ingen personlig erfarenhet av det. Men jag tänker att det är ganska läskigt. Och man står under ganska mycket ansvar. Och det kan vara ganska jobbigt att veta att slarvar vi här nu så kan liksom tiotusentals människor stryka med. Och templet och våran liksom religion, våran trygghet kan raseras i ett ögonblick. Så det liksom, den här rädslan är ju verkligen befogad. Det är ju inte så att de liksom... Ja, utan ni förstår, man ska vara lite försiktig med... Så, de är fullt mänskliga i sitt handlande, det är det jag vill säga. Jag tror inte att jag hade kanske... handlat visare eller bättre. Så. Men Jesus liksom, han är tuff emot dem. För att de är ledare för Guds folk. Och så räknar de inte med Gud. De är ledare för Guds folk, men de räknar inte med Gud. Deras lösning är att förbereda en plan för att röja Jesus i vägen. Och det kan vi ju läsa om sen. Jesus har ju fler liknelser. Han kommer efter det här sen, om den här liknelsen om han som planterade en vingård och hur arbetarna liksom ser att när sonen till vingårdens herre kommer, då överfaller de och mördar honom. Och så på något vis så... försöker Jesus visa dem vart deras handlande kommer att leda, vart deras rädsla kommer att leda, vart deras liksom brist på tillit till den levande guden kommer att leda dem. Så. Och det leder dem till en situation där de är med och bidrar till att Jesus grips, korsfäst och dödas. Ja, men hur hade det gått annars? Kan man ju tänka. Var inte det Guds plan? Ja, det där övergår mitt förstånd. Och de frågorna kan jag inte svara på här. Men det jag kan se är att Jesus är tydligt kritisk emot de här ledarna. För att de inte räknar med Gud. Och väljer att inte liksom erkänna det Gud gör i deras samtid. Det Gud gör mitt ibland dem, där och då. Ha, vad kan vi då lära av den här berättelsen? Eller av den här situationen? Jag tänker att det första är att vi måste lära oss att vi måste be för våra ledare. Bibeln uppmanar oss till det. Det är en väldigt svår uppgift att vara ledare. Oavsett om man är det för få eller för många. Och ju större ansvaret blir, ju svårare är uppgiften. Och vi måste framförallt be att de som tror också vågar lita på Gud i den rollen och i den uppgiften de har blivit ställda. Och våga räkna med Gud i den uppgiften och i den rollen. Det andra vi kan lära är att vi själva måste våga räkna med Gud. När vi hamnar i ledande positioner, i arbetsuppgifter, i situationer där vi får ansvar över andra och där vi inte kan liksom, att vi vågar lita på och räkna med Gud. Och det betyder att man alltid på något vis måste släppa kontrollen lite grann. Så att lita på att jag som ledare kan man inte ha all kontroll. Utan som ledare i Guds rike så är det Gud som har all kontroll. Och vi får men det räcker. Att Gud har all kontroll, det räcker väldigt långt. Och det sista då som jag vill skicka med i det här, det är ju nej men någonstans att Jesus ger ju liksom inte upp hoppet om de här personerna trots deras handlande. Utan vi kan ju se att Nikodemus och andra, de får vara med och liksom efter Jesu död får de vara med och fixa fram en grav till honom och de får vara med och alltså att någonstans så även om vi som människor inte gör allting rätt så finns Guds nåd alltid där för oss. Och till sist så skulle jag vilja säga att med att Guds rike bryter in i evangeliet, med att, alltså att när vi kommer till apostlagärningarna, då har det skett en förändring. Och den förändringen är att de kristna ledarna, de är inte rädda för romarna. De är inte rädda för döden, utan de går in i döden med liksom öppna ögon. Även om de vet att det här kommer kosta mig livet så gör de det modigt och liksom med glädje för att de har ett hopp eller de har en insikt om att Jesus har besegrat döden. Så döden är inte längre ett hot som skrämmer oss som tror på Gud. Utan det hotet som den världsliga makten alltid har kunnat dra till med och som fortfarande de använder och försöker dra till med att om ni inte gör det här eller det här så ska vi döda er. Det hotet biter inte längre på Guds folk. För döden är en vinning. Döden betyder liksom biljett hem. Och det är ju någonting fantastiskt. Och det är en förändring som sker. Så att det judiska folkets ledare De var rädda för romarna och de hade liksom inget att sätta emot. Efter alla år av ockupation så liksom fanns det en hopplöshet där. Men när Guds riket bryter in, när kyrkan liksom, när Jesus och hans ande påbörjar detta nya bygge, då är det en frimodighet med i det som inte räds någonting. Och den anden av frimodighet, den finns i oss som tror. Den finns i dig och den finns i mig. Och därför behöver vi inte vara rädda för det mörka i världen. Vi behöver inte vara rädda för världens makter eller vad de kan göra oss. För han som är i oss är större än han eller de som är i världen. Det som är i världen. Jesus har all makt. Amen. Tack Jesus att du har all makt i himlen och på jorden och att du har gett oss detta hopp. Att du har berättat en frälsning som räcker till för alla som vänder sig till dig. Tack att vi i den här gudstjänsten får be för våra ledare. Vi får be för dem som tror på dig och som står i en position av makt och inflytande. Herre, bevara dem ifrån den rädsla som uppfyllde de här judiska ledarna, Herre. Och som gjorde att de inte kunde liksom vända sig till Jesus och till Gud. Herre, bevara dem från den rädslan, Herre, som världen kan ingjuta i oss människor. Och hjälp dem att förtrösta och lita på att du är med alla dagar. Och att du räcker till för alla svåra beslut och alla svåra situationer som man kan ställas inför som ledare. Jesus, hjälp oss att inte frukta döden eller mörkret i vilken form den tar sig, utan att ha våran trygghet och tillit i dig. I Jesu namn. Amen.